السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، vi fortsätter idag inshallah och prata om profeten Isa, profeten Jesus i islam. Det här är den sista delen som handlar om Jesus. Idag tänkte vi inshallah ta upp berättelsen om det dukade bordet, al-Ma'ida. Berättelsen om den så kallade korsfästelsen och berättelsen om Jesus återkomst. Och sedan nämna lite vishetsord som profeten Isa a.s. har sagt. Vad gäller den första berättelsen så finns den med i surat al-Ma'ida, den femte suran i Koranen, som är uppkallad efter denna berättelse. Al-Ma'ida betyder det dukade bordet. Ett bord som är dukat med mat. Och Allah ta'ala säger i vers 112: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Jesus följeslagare, som kallas för الحواريون, de sa: Jesus, son av Maria, kan din herre sända ner ett bord, en dukad måltid till oss från himlen? Och Jesus svarade: frukta Allah om ni har sann tro. Och då så sa folket: vi vill smaka en sådan måltid så att våra hjärtan kan få starkare tro och att vi ska få veta att det som du har sagt till oss är sanningen, så att vi kan vara dina vittnen. Det sägs här att al-Hawariyun hade fastat i 30 dagar. Och de ville fira en högtid att de bröt fastan. Så de bad Isa a.s. att be Allah att skicka ner ett dukat bord från himlen. Färdigt mat. Så Isa a.s. han sa: ittaqillah. Ni frågar inte sådana här saker. Och då i alla fall, så bad Isa a.s. till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa: o Allah, våran Herre, sänd ner en måltid till oss från himlen som ska bli en högtid till oss, från den första till den sista, och ett tecken från dig, och försörj oss med det som vi behöver. Du är den bästa försörjaren. Och Allah ta'ala svarade: ja, jag ska sända ner denna måltid till er, men om någon av er efter detta förnekar tron, så ska jag låta honom utstå ett hårt straff som ingen i hela världen har fått utstå. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur Isa bad till Allah att han skulle skicka ner ett dukat bord. Och Allah ta'ala besvarade hans åkallan och skickade ner detta dukade bord. Men Allah ta'ala sa också att om någon förnekar sanningen efter detta, så kommer jag att straffa dem med ett straff som ingen annan någonsin har fått. Varför? För har du fått ett bord med mat från himlen, har du då någon ursäkt att tvivla på sanningen? Ja? Nej. Men wallahi, trots detta så fanns det folk som tvivlade. De sa: det var magi. Inte sant? A'udhu billah. Och de lärda nämner olika saker som fanns på det här dukade bordet. Vissa nämner att det var 7 fiskar, 7 bröd. Andra nämner att det var kött. Andra nämner att det var otroligt mycket frukter och goda saker från paradiset. Och de lärda nämner också att maten på bordet tog aldrig slut. Du kunde äta och äta och äta. Det tog aldrig slut. Men Isa sa till folket: om ni tar någonting för att spara till imorgon, då kommer det ta slut. Och vissa tog mat med sig för att spara till morgondagen, och bordet togs upp till himlen. Så det här är ett stort mirakel som Isa a.s. fick. Att Allah ta'ala skickade ner detta dukade bord. Och det här är också Det finns en liknande hadith, just det här med att man får ett hårt straff baserat på de som har fått starkare bevis och sett mera större tecken får hårdare straff. Och därför nämns det en hadith Jabir radiallahu anhu, då Quraysh frågade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och de sa: ja Rasulullah, eller ja Muhammed, om du ber Allah att han gör berget Safa till guld, då kommer vi att tro på dig. Så profeten alaihi wasallam, han sa: är det sant? Kommer ni tro på mig? De sa: ja, vi kommer tro på dig. Och då så bad profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam till Allah, och Jibril kom ner. Och Jibril sa att din herre hälsar, att om du vill så kan jag förvandla detta berg till guld. Men den som förnekar sanningen efter detta kommer att få ett straff som ingen annan tidigare har fått. Eller om du vill så kommer jag öppna dörren till tauba och rahma, till förlåtelse och ånger och till barmhärtighet. Och då så sa profeten alaihi salam: jag väljer istället att du öppnar dörren till förlåtelse och barmhärtighet. Och hadithen finns i Ahmed. Nej. Så vi tänkte nu inshallah nämna nästa berättelse, som handlar om korsfästelsen. Som ni vet så säger ju kristna, och en grundpelare i deras tro är att Jesus kom som Guds son och offrades och dog för våra synder. Och det här är ett koncept som vi muslimer förkastar. Det är inte sant, det är falskt. Vi sa förra lektionen, Allah har ingen son. Allah behöver inte offra någon människa för att förlåta folks synder. Och i islam så säger Allah subhanahu wa ta'ala också: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ingen ska bära någon annans börda. Varför ska någon annan dö för någon annans synd? Utan varje person är ansvarig för sina egna gärningar. Och det låter ju mer logiskt, eller hur? Än att någon har kommit och dött för alla synder. Det betyder indirekt att gör vad du vill, för du är redan förlåten. Och så är det inte, utan varje människa står till svars för sina egna handlingar. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den mest förlåtande och älskar att förlåta. Och förlåter alla synder för de som vill. Och Jesus blev inte korsfäst. Det är inte sant. Utan Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att han tog upp honom till himlen. Och en annan man dog i Jesus ställe. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: men när Jesus märkte otro hos dem, så sa han: vem är mina hjälpare? I kallet till Allah. Och lärjungarna sa det då: vi är Allahs hjälpare. Vi tror på Allah. Och du kan vittna om att vi är muslimer. Vår Herre, vi tror på det som du har sänt ner till oss och följer sändebudet. Räkna oss därför bland vittnena. De otrogna smidde onda planer, men Allah smed också planer. Och Allah är bäst av de som smider planer. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Och så säger Allah, som när Allah sa: Jesus, jag ska ta dig och föra upp dig till mig och rena dig från de som förnekar sanningen. Och jag ska sätta de som följer dig högt över de som förnekar sanningen fram till domedagen. Och sen ska ni återvända till mig, och jag ska döma mellan er beträffande allt som ni brukade tvista om. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det fanns folk som planerade mot Jesus. De ville döda honom. Och det här var vissa av judarna och vissa av romarna, som sen allierade sig för att försöka döda Isa alaihi salam. Som var sänd till vem? Till judarna. Men trots detta försökte de att döda honom. Allah ta'ala säger här att han ska ta upp Isa alaihi salam till sig själv. Föra upp honom till himlen. Och Allah ta'ala säger också här att jag ska sätta dem som följer dig högt över dem som förnekar sanningen fram till domedagen. Allah lovar i denna vers att de som följer Isa alaihi salam kommer att vara över dem som förnekar Isa fram till domedagen. Och Ibn al-Qayyim han säger: då kristna till viss del följer Jesus, så kommer de att vara över judarna fram till domedagen. Eller tills Mohammeds ankomst. Och då muslimerna följer Jesus mer än kristna, så kommer muslimerna att vara över kristna fram till domedagen. Är ni dominerande och har makt? Allah Ta'ala säger också: "Wa qawlihim inna qatalna al-Isa wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima." Och för deras ord, Allah straffade folket, judarna, som skröt då de sa att vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, och Allahs sändebud. Men de dödade honom inte, och inte heller så korsfäste de honom. Men hans liknelse gavs till en annan man. De som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel. De har ingen kunskap om detta, utan stödjer sig endast på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Allah upphöjde honom till sig själv. Allah är allsmäktig och vis. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han tog upp Isa alaihi salam till himlen. De försökte döda honom och de skryter. De säger: vi dödade Jesus. Men det var inte Jesus som dog, utan Allah ta'ala säger att det var någon annan som fick Isas utseende, som vi ska berätta från sahaba. Ibn Abbas berättar, och han säger att när Allah ville ta upp Isa till sig själv, och vissa lärda säger att Isa a.s. han var här 33 eller 34 år gammal. När Allah ta'ala ville ta upp Isa till himlen, så kom Isa ut från en bäck. Han hade badat och det droppade vatten från hans hår. Och han gick in i ett hus där 12 av hans lärjungar befann sig. Och så sa han att någon av er kommer att förneka mig 12 gånger efter det att han har trott på mig. Och sen så frågade Isa alaihi salam: vem av er vill ha mitt utseende och dö istället för mig och få vara med mig på min nivå i paradiset? Vem av er vill ta min bild och se ut som mig, mitt utseende, och dödas? Vem vill offra sig själv för mig och vara i mitt sällskap i paradiset? Då ställde sig den yngsta av dem upp och sa: jag. Och Isa a.s. sa till honom: sitt. Vem? Och han ställde sig upp igen: jag. Samma pojke 3 gånger. Och han var den yngsta av dem. Och då så sa Isa att det ska bli du. Du är den utvalde. Så pojken fick Allah ta'alas, eller han fick Isas utseende med Allahs vilja, att han såg ut som profeten Isa a.s. Och när judarna och soldaterna kom och letade efter Jesus för att korsfästa honom, så tog de den här pojken och korsfäste honom istället för Jesus. Och Isa a.s. hade redan tagits upp till himlen. Så Isa a.s. togs upp till Allah subhanahu wa ta'ala, till himlen. Och den här pojken dödades i hans ställe. Och så säger Ibn Abbas att efter det när man hade korsfäst Jesus, så var det vissa av dessa 12 lärjungar som förnekade sanningen 12 gånger efter att ha trott på honom. Och de splittrades i 3 grupper. Vissa sa: han är Allah som var bland oss. Andra sa: han är Allahs son som var bland oss. Och en tredje grupp sa: han var Allahs slav och sändebud som var bland oss. Och Allah tog upp honom till sig själv. Och det här är muslimerna. Och de andra 2 grupperna som sa att han är Gud eller Guds son allierade sig med varandra och dödade muslimerna. Subhanallah, kolla vad som hände med sanningen. Och så sa Ibn Abbas: och från det så har islams ljus varit släckt tills det att Allah skickade Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och denna athar är autentisk. Den finns i en bok som heter Al-Hakim. Så här nämns att det var inte Jesus som korsfästes, utan det var en man som fick Isa alaihissalams utseende och togs upp till himlen och offrades och fick gå till paradiset. Och Allah ta'ala säger också att de tvistar, de är oense. Som han säger här att vissa säger att han är Gud, han är Guds son, en del av en treenighet, när han är en profet. Och till och med om man läser i Bibeln om just korsfästelsen så finns det mycket förvirrelse. Mycket motsägelsefulla berättelser. Som går emot. Och det är också helt ologiskt att tro att Gud skulle ha dött på ett kors. Om Gud dog på ett kors, vem styrde då jorden? Ja? Det går inte ihop. Och Allah Ta'ala, han är al-hayy. Han kan inte dö. Så ingenting stämmer. Det är helt ologiskt att Jesus skulle ha varit Guds son och sen dött på korset för våra synder. Utan Allah subhanahu wa ta'ala tog upp honom till himlen och en annan man dog i hans ställe. En av profeten Jesus uppgifter, det var att berätta om profeten Muhammeds ankomst, sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Som vi finner i Koranen. Vi finner att Allah subhanahu wa ta'ala säger idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Och minns då Isa, Jesus, Marias son, som sa israeliter, jag är sänd till er av Allah för att bekräfta vad som ännu består av ett taurat och förkunna det glada budskapet att ett sändebud ska komma till er efter mig vars namn ska vara Ahmed. Men när han kom till dem med klara tecken så sade de, detta är ingenting annat än magi. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Isa berättade att Muhammed skulle komma alaihi salatu wassalam till folket. Och därför så sa också profeten alaihi salatu wassalam, han sa om sig själv, jag är Ibrahims dua och jag är Isas bushra. Ibrahim alaihi salatu wassalam gjorde dua när han byggde Kaaba att Allah ta'ala skulle skicka profeter bland hans barn. Och Allah Ta'ala skickade profeten. Och Isa alaihissalam gav en bushra, ett glädjebudskap, att det skulle komma en slutgiltig profet som är Muhammad alaihissalam. Vi ska nu nämna en väldigt viktig berättelse. Och det är berättelsen om Isas återkomst. Isa alaihissalam kommer att komma ner till jorden igen. Det här är någonting som är bekräftat i Koranen och i Sunna och som muslimerna är överens om. Att Isa alaihissalam inte dog utan kommer att komma tillbaka och leda muslimerna. Och vi tänkte läsa från den här boken, Sheikh Albanis bok om Ad-Dajjal, där han har sammanfattat alla hadither som handlar om just Dajjal, antikrist och Jesus återkomst och hur han kommer att döda Dajjal. Vi kommer inshallah läsa det här stycket som handlar om Isa alaihi salatu wassalam. Och allt det här som vi nämner är då taget från autentiska hadither. Och sheikhen har gjort det till en lång berättelse bara. Så vi kommer inshallah översätta här. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, två grupper från mitt samfund kommer att skyddas från elden. En grupp som strider mot el-Hind, Indien. Och en grupp som kommer att vara med Isa ibn Maryam. Taib, sallallahu alaihi wasallam. Så de här två grupperna är lovade skydd från elden. Muslimer som strider mot Indien och de muslimer som kommer strida mot Isa ibn Maryam. Eller som kommer strida med Isa ibn Maryam. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, medans deras imam har gått fram för att be med folket. Och den här imamen som då leder muslimerna, det är al-Mahdi. Efter att muslimerna har krigat mot Europa och de har vunnit och Dajjal har kommit, så har denna grupp, Taifatul Mansura, förenat sig och samlat sig för att kriga mot Dajjal och hans armé. Och de befinner sig i Damaskus. Taib, i Damaskus. Och i vissa hadither att de befinner sig i Al-Masjid Al-Umawiyin. Eller det som de lärda har dragit som slutsats. Att det förmodligen är den moskén i Damaskus. Östra Damaskus. Och den här mannen, den muslimska ledaren, som då kallas för Mahdi, heter Muhammad ibn Abdullah, eller Ahmed ibn Abdullah. Och han är från profeten Muhammeds ett, sallallahu alaihi wasallam, familj. Och han kommer att styra muslimerna, han kommer att vara rättvis. Han kommer leda muslimerna 7 eller 9 år. Och kommer att vara otroligt rättvis och fylla jorden med rättvisa. För innan han kommer, kommer vara jorden fylld med orättvisa. Så här nämndes att när den imamen då har gått fram för att leda folket i bönen i Fajr, så kommer Isa ner från himlen. Och profeten alaihissalam, han sa att han kommer att stiga ner med hjälp av 2 änglar. Han lägger sina händer på deras vingar. Och Isa kommer att ha på sig som 2 gulaktiga kläder. Hans hår kommer vara lockigt och se ut som att det är blött. Och det kommer droppar från håret som liknar pärlor. Och det kommer en stark doft från dessa pärlor, eller dessa droppar. En doft som icke-muslimer inte tål, utan dör om de känner denna doft. Så Isa a.s. kommer att stiga ner till den vita menaran, bönetornet i östra Damaskus. Det är det som har nämnts i hadithen. I östra Damaskus kommer han stiga ner till det vita bönetornet. Och det intressanta är att när profeten a.s. berättade dessa hadither, så var Syrien inte muslimskt. Det var kristet. Det fanns inte en enda moské i Syrien. Så det fanns inget vitt minaret. Utan det här byggdes senare. Så det är också ett bevis på att profeten alaihissalam berättade att Damaskus skulle erövras och det skulle byggas moskéer. Och beskrev att det skulle finnas en vit moské också. Så Isa alaihissalam kommer att komma ner till detta bönetorn, till denna moské. Och profeten alaihissalam, han sa, det finns ingen profet mellan mig och Isa. Eller hur? Isa alaihissalam kom för ungefär 2000 år sedan. Sen gick det 600 år och Allah ta'ala skickade den sista profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det finns ingen profet mellan mig och Isa. Och han kommer att sändas ner. Om ni ser honom, så känn igen honom. Han är en man som är medellång. Hans hudfärg är lite rödaktig, alltså brun, ljus rödaktig. Och han kommer att strida mot folket för att sprida islam. Han kommer krossa korset. Han kommer döda svinet och han kommer att upphäva al-jizya. Jizya är den skatten som muslimer tvingar på icke-muslimer. När muslimer erövrar ett land, så kanske det finns folk där som inte är muslimer. Då tvingas de inte att bli muslimer, utan de får behålla sin religion, kristna judar. Men de måste betala en skyddsskatt till muslimerna. Så får de skydda muslimerna och de får rättighet. Men den här skatten kommer Isa, eller på den tiden kommer denna skatt att tas bort. Utan Isa alaihissalam kommer strida för att sprida islam. Så man kan inte komma till Jesus och säga, nej, jag vill inte bli muslim, jag är kristen. Låter det logiskt? Ja. Det går inte. Och samma sak, judarna måste också acceptera honom. Och alla andra. Så han kommer komma ner, etablera islam, bryta korsen, döda svinen, upphäva jizya. Och allt annat än islam kommer på den tiden att försvinna. Men islam kommer att dominera på jorden. Och det här är då efter att Isa alaihissalam har dödat Dajjal, som vi kommer att nämna. Ja. Och profeten alaihissalam nämnde också, han sa: hur kommer ni vara när er ledare som leder er är från er, det vill säga Isa? Han kommer att styra er med er herres bok och med er profets sunna. Så Isa alaihissalam, han kommer inte som en ny profet. Han kommer inte med ett nytt budskap, utan han kommer som en följeslagare och en ledare i islam. En följeslagare till profeten Muhammed alaihissalam, som kommer att etablera islam och styra muslimerna med Koranen och sunna. Och när Isa kommit ner och gått in i moskén, så kommer imamen al-Mahdi att ta ett steg tillbaka när man ska börja be, för att lämna plats åt Isa. För han vill att han ska leda muslimerna i bönen. Och då så lägger Isa handen på Mahdis axel och säger: varsågod, gå fram du. Det var dig man kallade bönen till. Och så sa Isa a.s. att det här är en dygd som Allah har gett. Att i denna umma så kan vissa människor leda andra människor. Så att det är tillåtet att Mahdi leder Isa i bönen, fast Isa är bättre än Mahdi. Inget fel med det. Och han sa då här att man kallade bönen till dig. Det var meningen att du skulle vara imam. Sen så ber de då tillsammans. Sedan på morgonen därpå, då leder Isa alaihi salam muslimerna i bönen. Isa kommer leda muslimerna i bönen. Och när han lyfter upp huvudet från sista rak'an, så kommer han att säga: O Allah, döda al-Masih al-Dajjal. Sami Allahu liman hamida. O Allah, döda al-Masih al-Dajjal och ge seger till muslimerna. Och det här är någonting som är sunna under krig och svårigheter, att man gör dua al-qunut i bönen i sista rak'an. Att man lyfter händerna och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. När han är färdig med bönen så kommer Isa att säga, när han har vänt sig om till folket: öppna dörren. Öppna porten till moskén. Och när de öppnar porten så står där Dajjal med sin armé. Och han har med sig 70 000 judar. Judarna kommer följa ett Dajjal. Och det här har vi också berättat tidigare. Att judarna väntade på den sista messias. Eller en profet. Och det var Isa som kom till dem. Men de accepterade inte honom. Och de väntade sen på sista profeten som var Muhammed a.s. De accepterade inte honom heller. Så de väntar fortfarande på sista messias. Och vem kommer de att följa? Ad-Dajjal. Antikrist. Den största kafir kommer de att följa. Och ta sig till sin ledare och sin konung. Så judarna följer honom. Och här nämnde då profeten a.s. att de kommer att stå med sina svärd. Och det här har också nämnts i många hadither, att när muslimerna krigar mot Europa så kommer de också ha svärd och spjut och pilbågar och hästar. Så det här bevisar också att människorna kommer att gå tillbaka till dessa gamla vapen. Och det här är också logiskt möjligt. Om bensinen tar slut och det blir krig under några år, så kommer vapen att ta slut, fabrikerna kommer att stå still och man kan inte längre transportera vapen. Då är människan tvungen att gå tillbaka till gamla vapen. Så det är ingenting som är konstigt. När man öppnat dörren så kommer ett Dajjal att se Isa. Och när Dajjal ser Isa så blir han fylld av skräck och börjar fly. Och Isa a.s. jagar honom med sitt spjut. Han kommer att jaga honom hela vägen till Ludd. Ett ställe som de lärde sig ligger i Palestina. Han kommer jaga honom dit. Och när han hinner ikapp honom så kommer Dajjal att börja lösas upp. Hans kropp kommer börja förstöras. Men Isa a.s. kommer att döda honom med sitt spjut. För att se Dajjals blod på spjutet. Nam. Och så sa profeten a.s. sedan kommer Allah att krossa al-Yahud. Och han kommer att skicka muslimerna på dem. Och de kommer att strida mot dem. Muslimerna kommer strida mot al-Yahud. Och det finns ingenting som Allah har skapat som judarna försöker gömma sig bakom, förutom att den kommer att tala. Det här är också ett annat mirakel. Allah kan få vad han vill att tala. När judarna försöker gömma sig bakom stenar och träd och så vidare, så kommer de att tala. Profeten Allah, han sa, det finns varken träd eller sten förutom att det kommer att tala. förutom ett träd som heter El-Rarqad. För det är judarnas träd. Eller det är ett träd som inte talar. Allting annat säger: Ja muslim, hada yahudiyun wara'i fata'ala faqtulhu. Muslim, bakom mig finns en jude, kom och döda honom. Så det här är ett mirakel alltså. Muslimerna kommer vinna detta krig mot Dajjal och hans armé. Sedan så sa profeten al-Islam att muslimerna kommer efter detta, eller Isa kommer efter detta, att vara bland muslimerna i 7 år. Och det finns ingen fiendskap mellan någon människa. Alla är vänner. Alltså islam kommer att etableras. Här nämndes 7 år. Isa kommer vara bland folket i 7 år. I en annan hadith, Isa kommer vara bland folket i 40 år. Vissa lärda säger att Isa a.s. kommer vara först 7 år och sen 40 år. Som Sheikh Albani säger. Andra lärda säger nej. Han levde 33 år och kommer tillbaka 7 år. Det blir 40 år. Wallahu alam, vilken som är den korrekta åsikten. Och sen så sa profeten a.s. att Isa ibn Maryam a.s. kommer att vara i mitt samfund som en person som bekräftar Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han kommer då styra som en rättvis ledare. Han kommer vara muslimernas ledare som rättvist styr över muslimerna. Han kommer att strida mot folket för att islam ska sprida sig. Han kommer att bryta sönder korsen. Han kommer att slakta eller döda svinen. Och han kommer att etablera bönen bland folk. Och han kommer att upphäva el-jizya. Och under hans tid så kommer det finnas så mycket rikedomar. Han kommer vara så generös att det inte längre finns någon fattig att ge pengar till. Men pengar kommer ges ut tills folk säger jag vill inte ha. Det finns ingen på jorden som vill ha någonting. Alla har tillräckligt. Och hat och avund kommer att tas upp från folk. Kommer försvinna. Och så nämnde profeten alaihi salam också att Isa alaihi salam kommer att göra hajj. Han kommer göra hajj till Mekka. Isa kommer också att komma till ett folk som Allah skyddade från ett dajjal. Och Isa kommer att stryka dem över ansiktet och säga till dem att de är lovade paradiset och att de kommer få en hög belöning i paradiset. Och när detta sker så kommer Allah ta'ala uppenbara för Isa att jag har skickat en armé som du inte har någon chans emot. Så sök skydd uppe i berget, ett tor. Ta upp muslimerna till detta berg. Och den här armén som Isa inte kan strida mot, det är vilka? Ya'juj wa Ma'juj. Och då skickar Allah subhanahu wa ta'ala Ya'juj wa Ma'juj som kommer ner från alla ställen. Och förstör allting, äter allting, dricker allting. De är brutala, hänsynslösa. Och Isa a.s. och muslimerna är uppe i berget. De kommer att förstöra allting. Till och med när de kommer till Palestina så kommer de att säga vi har dödat alla på jorden. Låt oss döda de som är i himlen. De verkar vara ganska dumma. De börjar skjuta upp pilar mot himlen. De kommer sedan att omringa det här berget där Isa är. Och Isa och folket kommer inte ha någon mat. De kommer vara väldigt hungriga. Och Isa kommer sedan att be till Allah subhanahu wa ta'ala att han ska krossa Ya'juj wa Ma'juj. Och Allah ta'ala kommer skicka någon slags sjukdom på dem. Och de kommer att falla döda på marken. Och när de går ner så finner de att marken är helt, eller så, det är ruttet, alltså överallt ligger lik. För Ya'juj wa Ma'juj är otroligt många. De är jättemånga. Så hela jordens yta är fylld med dessa lik. Så Allah ta'ala skickar, som det nämndes här, stora fåglar som kommer att slänga ner dem bort någonstans. De försvinner. Och sedan så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka ett regn. Ett regn som spolar bort allting. Och gör jorden till vad den var från början nästan. Alltså hus och allting kommer nästan försvinna med det här regnet. Och jordens baraka, välsignelse, kommer komma tillbaka. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa, frukterna blir så stora att ett granatäpple blir så stort att man kan ta skydd under skalet. Rumän, ett granatäpple blir så stort att man kan ta skydd under skalet. Och också, det blir baraka, välsignelse. Djuren, när man mjölkar en ko, så räcker det mjölken till en hel by. Du mjölkar ett lamm, det räcker till jättemånga människor och så vidare. Så jorden får tillbaka sin välsignelse. Och profeten alaihissalam, han sa, Toba lil'ishi ba'da al-Isa. Toba lil'ishi ba'da al-Masih. Eller glädje till den som lever efter Isa. Glädje till den som lever efter Isa. Himlen kommer att regna och jorden kommer att växa. Och han sa, till och med om du skulle lägga ett frö på en sten, så skulle det växa. Det är så mycket baraka. Och det finns ingen hat eller avsky mellan någon människa. Och här är alla muslimer. Och Allah, det verkar inte finnas så många människor kvar på jorden. Men den gruppen som finns kvar är muslimer. Och Allah Ta'ala kommer också göra ett annat mirakel. Och det är att de giftiga djuren kommer att bli av med sitt gift. Huggtänder och så vidare. Och djuren kommer att bli vänliga. Och profeten alaihissalam nämnde att till och med här, han sa, ett lejon kan vara med kamelen, en tiger kan vara med kon, vargen kan vara med getter, barnen kan leka med ormar utan att skadas. Och vargen kommer vara bland fåren som undergiven, som en hund. Och jorden kommer att fyllas med fred. Och folk kommer endast att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Isa kommer att leva på jorden i 40 år. Och sen så dör han och muslimerna ber över honom. Det var slutet vad gäller Isas återkomst. Och att Isa kommer tillbaka är ett av domedagens stora tecken. Som visar att domedagen är väldigt nära. Och det finns 10 tecken, 10 stora tecken för domedagen. Och det är Dajjal, antikrist, Isa alaihissalam och hans återkomst, Yajuj wa Majuj, djuret som kommer upp från öknen eller från marken, röken som kommer att täcka himlen, sen 3 stycken jordbävningar, räknas som 3 tecken, 1 i öst, 1 i väst och 1 på arabiska halvön. Och sen har vi också solens uppgång från väst. Och en eld som kommer att samla folk på den sista platsen. Precis innan domedagen. Kommer samla folk i Sham. Det här är domedagens 10 stora tecken. Och Isa alaihissalam är ett av dem. De lärda nämner här visheter. Varför kommer Isa tillbaka? Alltså, vad är visheten med att Jesus kommer tillbaka till jorden egentligen? Är det någon som har reflekterat över denna fråga någon gång? De lärda nämner ett flertal visheter. Det första är att Allah subhanahu wa ta'ala vill bevisa för judarna att de har fel. Att de dödade inte Isa. Utan han skickas tillbaka levande. Och bevisar att han inte dödades av dem. Utan kommer för att döda deras falska messias. Så det här är en stor vishet, eller hur? De är stolta och skryter över att de har dödat Isa alaihissalam. Nej, det är falskt. Han kommer tillbaka och dödar deras messias. Den andra nyttan som de lärda nämner är att Isa alaihissalam fick ju uppenbarat för sig att den här umman har en väldigt stor dygd. Att det skulle komma en profet som heter Muhammad alaihissalam, den sista profeten. Och Allah Ta'ala nämner också liknelsen av sahaba i Taurat och Injil. Så sahaba, eller Isa alaihissalam, bad till Allah subhanahu wa ta'ala att bli en del av denna umma. När han läste om dygden av Muhammeds umma, så ville han bli en del av denna umma. Så Allah Ta'ala besvarade hans dua och tog upp honom och låter honom sen komma tillbaka och vara en del av denna umma. Mashallah. Och han kommer då komma tillbaka Inte som en ny profet som vi sa, utan han kommer tillbaka som en förnyare, en mujaddid. En person som kallar folket till Koranen och Sunna, som leder muslimerna. Och här finns en faida, en nytta, som Zahabi nämner. Zahabi, en stor imam, nämner ett flertal sahaba. Och han nämner Isa bland sahaba. Bland profeten Muhammeds följeslagare, alayhi salatu wasalam. Hur? Hur kan Isa räknas som sahaba? Ja. Naam, ahsant. Då profeten, alayhi salam, togs upp till himlen. Al-Isra wal Mi'raj. Så togs han förbi profeternas själar. Men han träffade också Isa. Och Isa var inte där med sin själ. Han var med sin kropp och själ. Han var ju alltså som en människa. Och såg profeten Muhammed, alayhi salatu wasalam. Och definitionen av sahabi är en som har sett profeten Muhammed s.a.w. och trott på honom. Och Isa a.s. såg honom och trodde på honom. Så Zahabi säger att Isa a.s. är en sahabi och han är den sista av sahaba som kommer att dö. Mashallah. En annan vishet med att Isa kommer tillbaka är att han måste dö på jorden. Allah Ta'ala har sagt i Koranen: minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Från jorden har vi skapat er. Till jorden ska ni återföras när ni dör. Och från jorden ska ni återuppstå. Och Isa alaihissalam är inte på jorden nu, han är i himlen. Så han måste som alla andra människor komma tillbaka till jorden och dö på jorden. Och begravas här. En annan vishet med att Isa kommer tillbaka är för att tillbakavisa de kristna. Den stora lögnen som de har yttrat om Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah blev Jesus, eller Jesus blev Guds son, eller en del av en treenighet. Att komma tillbaka, att visa till folket att det här är fel. Allah är en. Och jag är en profet. Ni som dyrkar mig har fel. Och han kommer, som vi sa, bryta sönder korsen. Vad har korset med Jesus att göra? Vad har korsen med Allah att göra? Egentligen, korsen borde vara en förbannad symbol hos kristna. Eller hur? Om de säger att Guds son dog på ett kors, då borde de hata korset. Och inte gå och falla ner i sujud till korset och göra korsmärken och sånt. Eller hur? Så Isa al-Islam kommer att bryta sönder dessa avgudar, dessa kors. De symboliserar ingenting gott. Det är bara ondska. Och döda svinen och etablera islam, som vi sa. Och den sista visheten som de lärda nämner med att Isa al-Islam kommer tillbaka. Varför är det just han som kommer och ingen annan profet? Jo, för att profeten Muhammed al-Islam, han sa att jag är den som står Isa närmast. Alltså det finns ingen profet mellan mig och honom. Så det är också en orsak till varför just Isa al-Islam kommer tillbaka. Han är den näst sista profeten. Det som är närmast profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nej. Ska nämna också här några hadither som har nämnts gällande Isa alaihi salam. I en hadith som finns i Bukhari så sa profeten alaihi salam, han sa: överdriv inte gällande mig. Överdriv inte i att prisa mig så som kristna gjorde med Isa ibn Maryam. Utan jag är endast en slav till Allah. Så säg Abdullahi wa Rasulihi. Yani han varnar här muslimerna. Gör inte som kristna. Höj inte upp mig till en nivå som är över den nivå som jag förtjänar. Isa al-Islam var en människa. De höjde upp honom till en gudom. Gör inte så här. Utan säg om mig att jag är Allahs slav och tjänare. En profet. En människa. Så det här är viktigt. Muslimerna får inte gå extremt vad gäller profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fråga. Finns det muslimer idag som har gått extremt gällande profeten? Ja. Vissa säger han är ljus. Han är skapad av Allahs ljus. Eller hela jorden skapades för hans skull. Och massa sådana här saker. Som inte är sanna. Eller han lever, han är bland oss. Profeten är inte död, sa han. Det är sant att hans själ lever i al-Barzakh. Men hans kropp har dött. Så vissa människor är extrema. Och det här ska vi inte vara. Utan vi ska veta profeten Muhammeds status, alaihissalam, att han är en slav till Allah, en tjänare, ett sändebud. Och det bästa sändebudet, den bästa människan som har gått på jorden. Ubada ibn Samit radiyallahu anhu sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det som vittnar om la ilaha illallah, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, och att han inte har någon partner, la sharika la, och att Muhammad är hans slav och sändebud, och att Isa är hans slav och sändebud, och ett ord som sänds ner till Maryam och en själ från honom, och att paradiset är sant och att elden är sann, kommer Allah att låta träda in i paradiset vad personen än har gjort. Och denna hadith finns i Bukhari. Och vissa av ulema säger att den här trosbekännelsen är rekommenderad för kristna att säga när de blir muslimer. Att man vittnar om la ilaha illallah, la sharika la. Allah har ingen partner. Endast Allah ska dyrkas. Muhammad är hans sändebud, alaihissalatu wassalam, och Isa är hans sändebud. Att man betonar detta. Och att paradiset och helvetet är skapade. Och profeten alaihissalam lovade stor belöning till de kristna som tror på Muhammed alaihissalatu wassalam. Profeten alaihissalam, han sa: den som tror på Isa ibn Maryam och sen tror på mig kommer att få dubbel belöning. Och denna hadith finns i Bukhari. Mashallah. De som är kristna, tror på Jesus och sen accepterar den sista profeten Muhammed alaihissalam kommer att få dubbel belöning. Ja. Vi tänkte nu inshallah avrunda med att nämna några fina ord som tillskrivs Isa alaihissalatu wassalam, som Ibn Kathir nämner i hans bok Bidaya wa Nihaya. Isa alaihissalam, de säger att han var känd för zuhud. En person som var väldigt avhållsam, som inte brydde sig om det här världsliga livet, utan kämpade dag och natt för att uppnå Allah Ta'alas paradis och sprida denna religion. Och han har här visdomsord som handlar just om zuhud. En av de saker som då tillskrivs Isa alaihissalam är att han sa att de troende enar mellan kärlek till detta liv och nästa liv i sitt hjärta är lika omöjligt som att ena mellan vatten och eld i samma skål. En mu'min, en muslim, det är lika omöjligt för honom att ena mellan kärlek till detta världsliga liv och kärlek till nästa liv som det är att ena mellan vatten och eld i samma skål. Är det möjligt att ha eld och vatten i samma skål? Nej. Och samma sak är det. En muslim kan inte ha en för stark kärlek till det här livet. Utan ens mål ska vara nästa liv. Det ska vara det största målet. Och det här har också profeten Muhammed alaihissalam nämnt. Att den som älskar det här livet för mycket kommer att skada sitt nästa liv. Och den som älskar sitt nästa liv kommer att skada sitt världsliga liv. Så vilket ska man föredra? Att skada sitt nästa liv eller sitt världsliga liv? Att skada sitt världsliga liv, det är det man måste vara beredd att offra. Att kanske lida lite i det här livet. För det nästa livet är det som är viktigast. En annan fin sak som tillskrivs Isa alaihissalam är att han sa: liknelsen av den som strävar efter detta världsliga liv är som liknelsen av en man som dricker saltvatten. Ju mer han dricker, ju törstigare blir han. Tills det att det tar död på honom. Dunja, det här söta och fina sakerna i dunja, det är som saltvatten i havet. Vad händer om du dricker? Du blir törstigare och törstigare och törstigare. Kroppen torkar ut och dör. Och så är det med dunja. När folk får upp smaken för dunja, materiella saker, då vill de ha mer och mer och mer och mer. Tills det tar död på dem. Deras iman kanske kraschar. Så dunja kan vara väldigt skadligt för vissa människor. Det berättas också att Isa alaihissalam ska ha sagt: res förbi i detta liv och stadga er inte i det här livet. I det här livet ska ni vara som förbiresande. Och ni ska inte stadga er i det här livet. Man ska vara som en resande. Som profeten Muhammed al-Islam sa. Att du ska vara i dunya som en musafir. Av abir sabil. En förbiresande. Eller en person som... Ungefär samma sak då. Som har gett sig ut på en färd. Man har en destination. Som är bortom det här världsliga livet. Och det är paradiset. Man tar det man behöver i detta liv. För att ta sig till paradiset. Det berättas också att han sa. Kärleken till detta liv är grunden till allting ont. Grunden till ondska. Är att älska det här livet för mycket. Det berättas också att han sa. Du. Svaga människa. Frukta Allah vart du än befinner dig. Och var som en gäst i detta liv. Och låt moskéerna vara ditt hem. Lär ditt öga att gråta. Ditt hjärta att reflektera. Och din kropp att ha tålamod. Och lägg inte vikt på det som du ska, på det som du ska tjäna imorgon. Mashallah, mycket fina ord. Du svaga människa. Vart du än är, frukta Allah. Och det här sa också profeten Muhammad al-Islam. Ittaqillah haythama kunt. Frukta Allah vart du än befinner dig. Hemma, ute, moskén, skolan. Frukta Allah, lyd Allah vart du än är någonstans. Och var som en gäst i detta liv. En person som kommer på besök och går. Och låt moskéerna vara ditt hem. Spendera tid i moskén. Lär ditt öga att gråta för Allahs skull. Profeten Muhammad al-Islam, han sa att det ögat som gråter för Allahs skull kommer inte att röras av elden. Lär ditt hjärta att reflektera. Reflektera över Koranen. Reflektera över Allahs tecken, Allahs storhet. Och lär din kropp att ha tålamod. Och lägg inte vikt på det du ska tjäna imorgon. Det viktigaste är inte att bara vara besatt av det här världsliga. Utan det viktiga är paradiset. Det berättas också att en kvinna sa till Isa. Hon sa, ärad är den sten som du har gått på. Och ärat är det bröst som har fått amma dig. Och då så sa Isa, ärad är den som läser Allahs bok och följer den. Ja. Mashallah. Yani, vem är den ärade personen? Al-Karim. Det är den som läser Koranen, läser uppenbarelsen och följer den. Det berättas också att Isa al-Islam, han sa, undvik att prata för mycket utan att nämna Allahs namn. Alltså, snacka inte för mycket om det inte handlar om Allah subhanahu wa ta'ala. För annars kommer era hjärtan att bli hårda. Och de hårda hjärtan är de som är mest avlägsna från Allah subhanahu wa ta'ala. Men folk har ingen kunskap av detta. När man snackar för mycket. Mycket onödigt snack. Hjärtat blir hårt. Och det hårda hjärtat är långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammad al-Islam nämnde också. Han sa, skratta inte för mycket. För mycket skratt tar död på hjärtat. När man gav skrattar. Och sista uttalandet. Det berättas att Isa al-Islam, han sa, den som lär sig kunskap och sedan lär ut denna kunskap räknas som stor i himlariket. Adim. Yani änglarna, personen som lär sig islam, lär sig kunskap och sen sprider den bland folket. Denna människa räknas som stor och ärad i himlariket. Så vill man ha ära, vill man ha makt, vill du ha ett gott rykte, så sprid denna religion. Och det nämnde vi också att Isa al-Islam, vad sa han när han föddes? وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Alla välsignade mig vart jag än är. Och vi sa att den sanna välsignelsen är i att lära folk det goda. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Då sprider du gott. Du är mubarak, en välsignad person. Så det här var kortfattat berättelsen om Isa sallallahu alaihi wasallam. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.